En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Ja, okej, okay, let's go. Wow.
That was some fucking Viking comeback.
Debris behind. What is debris?
There's something dead with the engine.
And even you can't help with that.
What the? Yeah, what is this? Tractor? What is this tractor on track?
Set my balls, man. No!
Get my claps and steering wheel. Steering wheel, here.
Välkommen tillbaka Anna Andersson till normal dygnsrytm efter att ha levt kinesiskt tidevarv den här helgen.
Ja, man blir lite seg i mössan om man säger så. När det gäller de här tiderna, framförallt med ett sprintlopp också. Det var intressant när man behöver leva på andra tider, eller det är ju alltid så att det är jobbigare liksom att ta sig åt det hållet österut rent tidsomställningsmässigt än västerut. Så blir det ju alltid, så när man ska liksom adoptera de där tiderna så tar det en liten stund innan man hittar rätt i systemet, om jag säger så. Men jag tyckte väl ändå att det gick bra ändå, måste jag säga. Även om det här med kval på en fredag 9:30 svensk tid och tänka på sprintkvalet var väl så där, kan jag tycka.
När hade du tidigaste alarmet?
Tidigaste alarmet var ju naturligtvis inför sprinten, eftersom vi hade nytt schema för den här helgen, och så det var sprinten före vanliga kvalet på lördagen, så då var väl klockan typ 4 och någonting.
Inga problem.
Lite moss
rätt,
i mössan.
Rätt upp i sängen.
Ja, precis.
Ja, det är ju alltså annorlunda F1-följning vi har, eftersom att jag inte, när jag inte jobbar, inte har några krav på mig att jag måste vara med live, som du är när du live-rapporterar på Sportbladet, där det också kikar in folk de där sjuka tiderna 04:30, 05, som man måste ändå applådera att ni är där och hälsar på och babblar med Anna och sådär.
Men för mig så blir det ju,
ja, det är det ju verkligen. Och ju, det är här man får se liksom. Det här karaktären visar sig på dedikationen när racen körs på natten. För mig blir det annars snurrigt, för jag brukar ju ofta kolla på racen lite i efterhand när de har varit så här mitt i nätterna eller jättetidigt på morgonen, eftersom att jag jobbar sent på kvällarna. Men då när man har kollat sprint och sen så direkt efter kan man kolla kvalet. För att jag kollar på sprinten och sen så fort det är slut, då har ju kvalet också kört. Ja, jo, så blir det ju. Sprinten körs ju och sen så är kvalet. Så fort sprinten är slut, då blippar jag bara vidare till nästa, så börjar jag kolla kvalet, eftersom att båda redan har körts när jag har satt mig. Och det tyckte jag extra mycket om. Jag kände bara så här, efter den här Kina-helgen, som jag tyckte ändå var liksom, det var mycket roligt och det var mycket som hände, och det kommer vi märka nu när vi ska prata om det, att bring it on nästa sprinthelg, som redan är nästa race. Jag tycker, det här gillar jag. Jag vet inte hur mycket jag har svängt genom åren, men det kanske jag borde få äta upp, för att jag ena sekunden tycker något och nästa sekund tycker en annat. Nu har jag pratat mycket, Anna. Jag har tittat på dig när jag har pratat. Jag ser din mikrofon. Du måste skruva den mot dig. Du har skruvat den åt sidan. Så där ska den vara.
Tycker jag att det låter bättre nu, eller?
Nej, men det var kul här i Kina på alla sätt och vis. Och jag ska säga det nu här, om det är så att jag råkar ni hör att jag försvinner lite. Det är för att jag sitter här och smäller i mig lunchlådan, matlådan, efter att jag har suttit och kört, rejsat här med mina polare hemma. Jag har precis fått igång att spela tillsammans. Jag ska börja köra lunchrace nu för tiden. Det vi ska ses, jag har två andra polare som är såklart as mycket bättre än mig. Så vi ska börja köra lunchrace med våra racingspel. Och då tänker jag att det i förlängningen kanske kan vara så att det finns några andra som lyssnar på det här och är riktiga F1 gaming-nördar som säkert kan komma in i mina partyn där ibland och köra ett varv. Men först måste jag komma in i det och bli lite bättre. Därför så sket jag ju att äta mat innan, för jag hade så kul. Vi satt och körde Kinas GP ett par gånger. Älskar den här banan nu. Därför sitter jag här med lunchlådan. Så Anna, bara för att jag har berättat det här nu här, så tänker jag, take it away, sprintkval. Så tog jag i mig en potatis här i bakgrunden.
Så du påminner mig rätt mycket om Nico Rosberg som 2016, när han blev världsmästare och gjorde allt för att han skulle vinna den här titeln. Han stod ju alltid och käkade kall potatis, för det var liksom inga kalorier i den där jäkla potatisen. Jag tror att jag flera gånger vid det året som jag stod och pratade med honom, när han hade en sån här genomskinlig plastlåda med små kalla potatisar i. Det såg inte jättegott ut, om jag ska vara ärlig. Men sprintkval, säger du? Ja, men det jag tar med mig från det...
Nico Rosberg för övrigt. Hörde du hans röst?
Ja, men han låter
han,
så.
Han hade varit ute och krökat liksom.
Ja, men han låter faktiskt så. Och sen är lite så här röd i ögonen också, ofta. Jag vet att jag satte någon gång när jag intervjuade honom, så fick jag verkligen fokusera på att inte fundera på om han hade någon klorallergi eller någonting, för att den var så röd i ögonen. Och det var ändå när han körde, så då var det ju inget annat där. Men det är inte första gången som han har låtit på det sättet, kan jag säga.
Många tuppar. Virdheim får några tuppar ibland också. Det är välkommet bara. Du, det här sprintkvalet, jag avbröt dig när du skulle börja, när du la an.
Ja, men jag skulle bara säga att jag tyckte faktiskt att det var väldigt intressant faktiskt. Och det berodde ju på vädrets gudar. Alltså det här med regn, va? Det var ju väldigt oro inför det här, den här helgen, över hur man skulle klara av då ett träningspass och sen direkt till sprintkval och sen till sprint. Och så fick man lite mer, fick man möjlighet att in och skruva på bilarna, för man öppnade Parc Fermé innan det var dags för nästa kval, och så att säga. Det var otrolig oro kring det där. Men jag tycker ändå att just det här regnet, det öppnade ju upp helt andra möjligheter i sprintkvalet. Det var ju inte så förutsägbart, och det är ju positivt, kan jag tycka.
Ja, det som jag tar med mig mest från det här sprintkvalet, det var ju att när det väl regnade, för regnet kom ju, och då blev min känsla så här, det här kommer ändra på saker och ting, för att nu känns det som att det kommer bevisa sig vilka som är bäst på att köra bil oavsett bil, för att det regnar så pass mycket, så att nu kommer det handla om erfarenhet, vem är bäst på att köra egentligen. Och så visade det sig att Hamilton och Alonso är de som, ja, utöver Norris dundervarv där, som visar sig vara bäst. Och det kände, då lutade jag mig tillbaka och kurrade till lite mysmässigt.
Ja, men
visst är det så?
Alltså, Alonso och Hamilton är ju rutinerade och duktiga i regn. Max Verstappen är ju normalt sett också en väldigt duktig regnförare, men han fick inte riktigt till det i det här kvalet. Och jag tycker att det var uppfriskande och se Lewis Hamilton så där glad igen liksom. Så här, superlycklig över att den där bilen som är som en, jag vet inte, en traktor i torrt väglag plötsligt blev lite mer lik en F1 i alla fall.
Ja, han var ju liksom, han var ju glad och ändå så här lite tacksam på något sätt. Han var glad att det blev regn. Han sa ju efteråt att vi vet att våran bil har ingen chans i torrt väder. Där är den inte tillräckligt bra. Men i regn så visade det sig vem som sitter bakom ratten. Och det var verkligen så när man såg dem där. Det var ju så att, sen var det ju den här grejen med Norris och hans varv. För Norris fick ju pole i sprintkvalet. Hamilton var tvåa, Alonso var trea. Alonso och Hamilton var på samma sekund. Det var skilde ett par hundradelar mellan dem. Men Norris var 2 sekunder snabbare än Alonso som var tredje. Och då var det så här. Hamilton körde bra. Sen kom Norris och satte en bästa tid. Så när Hamilton då var på sitt sista varv, så fick Hamilton höra... Vänta nu, hur ska man förklara det här? Hamilton hade pole. Norris kommer att göra en bättre tid. Men under en liten stund senare så stryks Norris tid. Den försvinner från tavlan. Och han och Hamilton ser du ut att gå mot pole. Men han håller på med ett varv till Hamilton och han får höra att det kommer bli pole för att Norris tid blev struken. Men sen på slutet så ångrar han sig när Hamilton är i sista kurvan, så får Norris tillbaka sin tid. Och då tänkte jag, vad fasen, kan det vara så här?
Men domare kan det ju alltid vara så där. Det har väl någonting vi har lärt oss, alltså, som vi lärde oss när vi hade Lars Österlind i studion förra året. Han som har varit FIA-domare i oerhört många GP-lopp, så var det faktiskt just en sån sak som vi fick lära oss, att bedömning är bedömning.
Ja, det var så sjukt just den grejen, att det var Hamilton som gick mot pole och så fick han höra att det kommer bli pole baby för Norris tid är struken. Och sen i sista kurvan, den sista kurvan som för övrigt gav oss väldigt mycket rolig action den här helgen, så kommer Norris tid tillbaka. Och då är det ju kört för Hamilton. Hans varv har väl påverkats av att han vet att nu har jag pole här. Så det blev Norris på pole, men när vi nu ska ta oss vidare till det racet där Norris hade pole, för nu är vi fortfarande i sprintkvalet.
Och då heter det ju inte pole, Filip. Då heter det första startposition. Pole är bara i Grand Prix. Så att,
superrimligt och enkelt att hänga med i.
Precis, så att någon pole tog han ju inte, men han tog ju första startposition. Men jag kände ju som att Hamilton var ju more grateful than ever, bara över den här andra startpositionen och över sin sprint. Det var länge sedan jag hörde honom säga det ordet så många gånger. Det var nästan så jag funderade över hur många gånger jag skulle sätta mig och göra små streck för varje gång han var grateful. För han brukar ju gnälla, och det gjorde han ju sen så det räckte under racet sen. Då tog han ju i så det räckte och blev över, bara för att han var så grateful i början. Men
han var grateful mot de kinesiska väderbestämmarna, alltså då, för att
för bilen och för livet. Ja, men för bilen och för livet och för publiken och för banan och den här konstiga banbeläggningen som de hade lagt på för att göra asfalten finare på ett bra kinesiskt sätt, och för motorn och för sina konkurrenter. Han var nog great för det över hela livet, kändes det som. Han har aldrig varit så tacksam hela sitt liv.
Ja, det var härligt. Det förtjänade han att vara nu efter så mycket tråkigheter, och de tråkigheterna som sen skulle komma för honom. Två andra grejer bara innan vi går in i sprinten från sprintkvalet. Alltså, något jag inte uppfattade något svar kring, det var att såg du att det brann i gräset?
Absolut.
Vad fan var det frågan om? Ja, men det brinner i gräset innan det börjar regna.
Ja, men det händer ju både under träningen och under sprintkvalet. Och det beror ju på att det kan ju gnistra från bilarna. Det kan ju släppa små gnistre från bilarna, från bromsarna och sådana saker. Och de här gnistrorna antände ju helt enkelt gräset som var så torrt. Så det var väl tur att det där regnet kom.
Det var så sjukt. Jag har aldrig sett det. Det kanske säger mer om mig, såklart, än om det själva händelsen. Men alltså, det bara började brinna och sen så var det klart. Bilarna gnistrade förbi och sen så brydde man sig inte så mycket mer om det. Jag tyckte det var sjukt. Okej, andra grejen var SQ1, så var det båda Williams-bilarna, båda Alpine-bilarna och Tsunoda som åkte ut. Jag vill bara ha det sagt. De cementerades där i botten.
Vad är du förvånad över där? Att Ricciardo med sitt nya chassi faktiskt slog Tsunoda. Möjligen då. De andra känns ju som att Williams känns ju som att allt det som de gick plus med i fjol går de minus med i år. Och jag är väldigt, väldigt spänd på att se hur fortsättningen blir för James Vowles och Williams. Alpine hade ju en stor uppdatering med sig till den ena bilen. Ocon fick ju en uppdatering till den här helgen som han skulle ha haft till Imola, om jag inte är helt felunderrättad. Och den gav ju inget resultat i de här lite knixiga väderförhållandena, får man ju säga. Men helgen var ju längre än ett regnigt sprintkval.
Ja, och nu ska vi lämna sprintkvalet och ta oss in i sprinten. Där alltså Norris startar som etta Han är inte pole såklart, för om man tror det då är man ju för fasen nästan dum i skallen, va, om man råkar säga pole. Han har ju första startposition ju, Norris såklart. Tro inget annat allihopa. Hamilton tvåa i starten. Och det var en kul start där Norris hade världens möjlighet. Men återigen så Norris, det känns som att det vill sig aldrig för den lilla roliga grabben från Storbritannien. För han och Hamilton har lite kamp. Och Hamilton med rutin kör lugnt och metodiskt medan Norris blir lite het på gröten i den långa, långa höger yin och yang-kurvan designad av Herman Tilke. Kommer långt ut när man först växlar ner till femman, sen ska man ännu längre ner till trean mot slutet av den kurvan, och då åker han av och så tappar han ju allt och är långt, långt, långt bakom allihopa, och då var det kört för honom.
Det var väl en bra sammanfattning.
Tack. Och Hamilton då puttrar på där framme. Ja, men och bara gå kanon.
Ja, kanon och kanon kan vi inte säga eftersom han blir omkörd av Verstappen. Men han puttrar ju på och fick köra lite ledningen också. En så här typ, ja, men nästan i alla fall halva sprinten. Men det kändes ju mest som att man bara väntade på att Verstappen skulle vakna. Det jag tyckte var mest intressant, det var ju att det tog en liten stund för Red Bull-bilen med Max Verstappen att ta sig in i ta sig in och bli bekväm i trafik. Alltså Max Verstappen startar ju ofta längst fram, då går ju han som på hjul. Det är ju som att han har liksom, eller räls till och med. Det är ju som att han bara det är klart att bilen har hjul, men nej, men det är som att det går på räls för honom, för han har ju, han behöver ju aldrig vara i någon trafik. Det är när han ska varva någon här och var, men det är inte så mycket bilar. Men nu fick vi ändå se att den här bilen kanske i trafik inte är riktigt lika överlägsen som den alltid annars är med Verstappen i bilen. För plötsligt så tenderade den ju till att se någorlunda mänsklig ut i alla fall. Sen var det ju då så att han kör om Hamilton, men då ska vi komma ihåg att Mercedesen är ju inte i år, precis som det inte var i fjol eller förfjol, en normal F1-bil. Det är lite mer tryck över den liksom.
Ja, och sen var det ju inget, alltså, även fast Verstappen då startade lite längre bak, han fick ju en sämre startposition för att han sladdade omkring en del och i regnet, alltså i kvalet, så han startade som fyra. Men i och med att Norris gav upp sin position direkt där med att vara för het på gröten och trillade tillbaka långt ner i fältet, så var ju Verstappen helt plötsligt fyra. Eller trea, förlåt. Han startade ju som fyra. Mm. Så var han ju trea för att Norris tappade så himla mycket. Och då blev det en helt annan story. Så det kändes lite som att, ja, men Norris, för vår alla skull, inte bara för din skull, även för oss som tittar, kunde du inte bara lägga kvar där så Verstappen hade haft en bil till att köra förbi när det ändå bara skulle rejsas 19 varv. För när han var väl var det framme, så det är ju inget problem för honom att köra förbi.
Nej, och det är ju inga problem för honom att köra förbi Hamilton, för Mercedesen är för dålig, punkt. Det hade ju varit mycket roligare om det hade varit en bättre bil där framme. Och tänker jag med kanske McLaren som ändå för mig överraskade väldigt mycket inför den här helgen. För jag trodde inte att de skulle vara med så högt upp på den här typen av bana faktiskt. Men,
Ja, och det blev ju en annan sak när det skulle rejsas många varv, och dit ska vi ta oss nu om en liten stund bara. Men om man kollar på hur det gick i sprinten sen och hur själva racet var, så vinner ju Verstappen såklart, men Hamilton klarar av att ligga kvar där som tvåa och hålla Sergio Perez bakom sig. Bakom där var det två Ferrarisar och bakom där så var det två McLaren-bilar efter att Norris hade klantat sig så mycket, och sen så var det Russell som tog sista poängen. Men i det här sprintracet som bara var 19 varv på den här banan, så var det ju roliga kamper. Det känns som att, som vanligt, plocka bort Verstappen bara, så är det kanonkul. För det var en så himla rolig kamp mellan Perez, Leclerc, Sainz och Alonso under många varv där ett tag. Där Alonso var den som kämpade med att hålla dem bakom sig. Och så, jag kommer inte ihåg vem det var Alonso fightades mot. Om det var så att han fightades mot Leclerc eller mot Sainz. Och så så han försvarar liksom, så kommer Perez där bakom och gör en dubbel omkörning av två. Han passar på två i en smäll för att den ena försvarar mot den andra. Det tyckte jag var jätteroligt att se. Och sen direkt efter där så blev det ju då Ferrari-bilarna mot varandra. Och då var det ju så att genom kurvorna så pressade ju Sainz verkligen ut Leclerc. Man såg att de två skulle ha en kamp. Och det var ju liksom en liten höfttackling av Sainz på Leclerc som fick Leclerc att gå av banan. Och den där kampen tror jag, ju längre den ena inte sticker iväg i mästerskapet, desto mer sådana där grejer tror jag vi kommer se. Vad tror du?
Ja, men alltså, Carlos Sainz, han är ju den enda föraren som har vunnit vid sidan av Red Bull de senaste två säsongerna. Men han har inget kontrakt för nästa år. Ferrari har valt att satsa på Leclerc och på Hamilton. Det betyder ju att han behöver egentligen bara promota sig själv. Det han gör nu är ju att han ser ju till att sätta sig själv i en så bra situation som möjligt. Och det gör ju att han vågar ju bli var tuffare mot Leclerc. Leclerc blir ju gnällig och irriterad och tycker liksom att ja, men Carlos, han gick över gränsen. Och menar på att det var betydligt mer kontakt mellan oss än vad som var nödvändig. Fast det får inte vara någon kontakt mellan två teamkompisar. Men i det här läget så är det ju så att Carlos Sainz kommer ju inte att liksom ställa in sig i det där ledet, för han har ju ingen förarplats till nästa år. Han letar ju efter någonting annat och behöver ju dels hitta sin egen prestation så han kan promota sig själv. Dels behöver han ju visa för andra hur han kan köra. Även om andra gärna också vill se att han rättar in sig i ledet, för att oavsett var han hamnar så ska han ju vara en teamkollega till någon. Men han har ju, även om han var lite självisk tidigare, så kommer han ju att bli ännu mer självisk nu. Och det kommer han ju antagligen inte att kunna stoppa.
Mm. Ja, Sainzen. Jag tyckte verkligen att det var så här i SM-final och hockeyallsvenska finaltider, så tyckte jag verkligen att det var en höfttackling när han sladdar till lite. Han tappar bak vagnen lite och sladdar till och ger han en liten knuff med vänster bakdäck på Leclerc. Det tyckte jag ändå var lite. Och sen mitt i allt det där, i hela den där kampen, så blir det punktering för Alonso också, som hade klarat sig hela vägen till sista varvet i vad som var en jätterolig kamp, vilket gjorde att det sket sig ut totalt för honom. Han var den enda som DNF-ade under sprinten, vilket var synd, för han låg ju bra till, men så blev det punka för honom, så då var det bara retire the car, ingen nödvändighet att rulla i mål ens. Sprinten, vi har aldrig så här gett betyg i underhållningsvärde, det är ju många andra som sysslar med. Andra poddar som jag lyssnar på i MMA-världen och sådär, de brukar ge betyg till UFC-galor och några andra F1-poddar som betygsätter sprinthelgerna. Det har vi aldrig gjort, men jag vill nästan ge det här liksom ett 5+ kul för att vara sprint. Inte att jag ger hela grejen 5+, men för att vara vad det är så var det nästan 5+ hela den här grejen. Nu ska vi vidare till kval, eller vill du säga något?
Nej, jag tycker också att det var en underhållande sprint, och jag tackar de kinesiska regngudarna för det.
Jag tackar inte några regngudar, för att det är inte de som bestämmer om vädret i Kina. Utan det är ju de som bestämmer i Kina, kommunistpartiet. De bestämmer ju även över vädret. Det här har vi väl nämnt tidigare någon gång när vi pratade, eller ja, jag vet inte, det här pratar jag mycket om, för att inför OS i Peking 2008 så hade ju Kina lovat att det skulle vara strålande sol varje dag under hela OS. Och det fixar de genom att spränga bort molnen.
Så jag var där på Paralympics. Det var ingen smog, det var fantastiskt väder, och jag upplevde det som en helt otrolig plats. Sen har jag inte varit där igen.
Nej, men exakt. Därför är det inte några gudar som bestämmer, utan det är de styrande och ställande i Kina som bestämmer om vädret. Så hur det än var så att det kom regn, så var det så att kineserna själva bestämde. Och det är därför vi sitter här och säger, oj vad roligt det var i Kinas GP. Det är så propaganda funkar, Anna.
Ja, regnpropaganda.
Ja, nu tar vi oss till kvalet.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Okej, och nu när det är sån här sprintvecka eller sprinthelg så ska man då gå från det ena till det andra. Då ska man rensa huvudet lite nu och nollställas. Okej, då har vi betat av sprinten. Vad var det nu som hände i kvalet? För där var det ju från himmel till helvete för Lewis Hamilton som hade legat och puttrat till sig en andra plats. Och ja, 7 poäng då blir det ju som man tog i sprinten till att åka ut i Q1. Vad är det som hände med Hamilton?
Ja, men han, dels är han ju för sent ut på banan. Det tar för lång tid när han kommer dit. Och sen när han väl ska göra sitt varv så gör han ett misstag i kurva 14. Det är nästan så att han var så himla... Han var på flög i himlen någonstans där, för han var så himla tacksam över sprinten. Så det kändes som att de hade behövt inte bara göra en reset på bilen för i Park Fermé, utan även resetta honom. För att han var inte på rätt plats vid rätt tillfälle, helt enkelt. Sen dessutom...
Nej, det tog så himla lång tid innan han skulle ut och köra sitt varv i Q1. Så man tänkte att det måste vara något fel på bilen, eller det måste ha hänt något.
Ja, men jag förstod det rätt, så gjorde de rätt stora förändringar också på bilen. Mellan sprint och kvalet här då. För att det är väl så här att den här bilen måste ligga liksom precis på gränsen. Det är liksom en knivsudd vi pratar om här för att det ska stämma. Och väljer man då rätt eller väljer man fel? Och väljer man fel så blir det väldigt fel. Och uppenbarligen så var man inte i närheten av att välja rätt på det här stället. Utan de förändringarna man gjorde funkar inte alls. Punkt färdigt. Vilket egentligen känns som det har varit storyn för Mercedes 2024. Vi väljer fel, helt enkelt.
Det är inte en knivsudd, det är inte en knives edge, utan en plankmillimeter som det är så tajt.
Ja, det känns nästan lite så att de har gått fel alldeles för många gånger.
Och det såg vi förra året när de väl hittade rätt och var på fel sida, den här knivsedgen, plankmillimetern, då gick det ju jättebra, men det gick för bra, för att då hade de dragit av för mycket på plankan och blev bestraffade ju. Så ja, det är väl som du säger.
Ja, men det känns...
Hamnar man rätt.
Ja, precis. Och det känns ju överlag så är det ju så att Mercedes får ju faktiskt stryk ofta av sina kundteam. Det vill säga de teamen som köper deras motorer, som då Aston Martin och McLaren. Och på något sätt så... ligger man liksom helt fel när det gäller sitt setupen. Det känns som att det är så många saker som man måste jobba på. Så lite grann som i fjol, att när du väl hittar ett problem och löser det problemet så upptäcker du liksom 7 nya problem. Så att de kommer liksom aldrig framåt, utan de bara snurrar och snurrar och snurrar.
Och apropå att snurra, i kvalet så... började det som väntat med att Logan Sargeant snurrade i Q1. Men det ska vi inte dröja för mycket vid, för att det är ju ingenting som förvånar någon. Men jag noterade bara att det hände. Q1 så snurrar Sargeant. Men Carlos Sainz, krasch. Han klarade sig. Han kommer i sista kurvan, kommer ut med hög bakdäck i gruset. En kurva som man kan ta ganska högt tempo. Så kommer han ut i gruset. Gruset är nära curbsen där alltså. Och så kommer han ut och så får han spin och sladd. Det var flera som fick på det där stället under hela helgen, men där åkte han in rejält och det blir rödflagg. Men han klarar sig med nöd och med näppe, Sainzen, och berättar på radion att I tried to crash completely sideways.
Ja, men vet du vad jag... När jag hörde det så tänkte jag faktiskt på en tidigare svensk F1-förare som heter Reine Wiesel, som jag pratade med. Han lever inte längre, men han pratade med honom för flera år sedan. Och vi hade en ganska lång diskussion, för han körde på 70-talet. Och på 70-talet så konstaterade han ju själv att förarna dog som flugor runt omkring mig. Det är inte mina ord, utan det är hans egna ord. Och han hade en lång utläggning där. Han satt på terrassen på sitt hem i Thailand och det var massa hönor och tuppar och sådär utanför som kackla. Men en lång utläggning om hur han under sin karriär funderade över hur han skulle krascha för att han skulle klara livhanken helt enkelt. Och det slog mig när jag hörde det radiomeddelandet från Carlos Sainz att det var nästan lite likadant, att det gäller att krascha på rätt sätt för att man både ska klara sig själv och klara bilen så mycket som möjligt. Och det kanske var det som Daniel Ricciardo missade när han kraschade i Nederländerna förra året och bröt delar av sin hand när han fick frakturer i handen, för han kraschade. Han hade kvar händerna på ratten, så han kraschade fel. Så det där är... I tried to
crash completely straight into the barrier.
Ja, nej, men det kanske kan låta lite fånigt, men det är ju en viktig grej som Sainz har med sig där. Det gäller ju att inte ha sönder för mycket på bilen och sig själv.
Mm. För där hade han varit ute, tror jag. Det var väl i Q2 som det där hände. Och så blir det röd flagg och så får han en ny chans och då kommer han ut och så sätter han direkt tredje snabbaste tid och tar sig vidare där. Och då var man ju, det var ju extra mycket fokus på honom då när han skulle komma där på sista. För han var tvungen att sätta en bra tid där när han kom på sista stället. Men då klarade han sig gott och väl. Det var, tyckte jag var imponerande av Sainzen som alltså då tog sig vidare. Och sen väl där så fick han ju starta sjua, tror jag. Mm. Något mer i kvalet då?
Ja, men det som jag också tänker på, det är ju då Fernando Alonso. För att Verstappen tar ju pole, Perez är tvåa och Fernando Alonso är trea i kvalet. Och hans kollega Lance Stroll går inte till Q3, han är elva. Alltså återigen kör Fernando Alonso bättre än vad bilen är. Han lyckas alltså maximera det material han har. Och det är nästan som man tycker att det är synd att han inte ska ha ett bättre material än vad han har. Och en bättre teamkollega som hade kunnat hjälpa honom att utveckla den där bilen så att den blir ännu bättre. Och vet du vad jag mer inte kunde sluta och fundera över?
Om du ska hänga kvar i Alonso så får du berätta det. Annars om du ska gå vidare så vill jag säga en sak om Alonso.
Nej, jag tänker hänga kvar i Alonso. Det är det faktum att Red Bull tog ju nu sin... De tog ju nu, hade ju nu två killar bland de tre främsta i kvalet när de tog sin 100:e pole. Sin första pole tog de också i Kina. Det var år 2009. Då stod Mark Webber, Sebastian Vettel och Fernando Alonso och jublade som topp tre i kvalet till Kinas GP 2009. Nu tog de sin 100:e pole, Red Bull. Och det är Max Verstappen, Sergio Perez och Fernando Alonso. Det tycker jag är coolt.
Mm. Ja, det är otroligt. Du, den här grejen som du när du pratar om Stroll och Alonso och bilen. Och att han kör bättre än bilen. Tänk så här en gång. En tanke som jag fick upp. För man tänker ju hela tiden att Alonso är bättre än bilen. Men tänk om det bara är så att vi vet faktiskt inte. Tänk om han egentligen är sämre än bilen. Bara att det är Lance Stroll som är den enda man har att jämföra med. Tänk att ha en annan förare som skulle kunna köra. Så kanske det är så att Alonso, att bilen är jättemycket bättre. Men Alonso har under de här åren tappat det så mycket. Tänk om man skulle ta till exempel Sainz och sätta Sainz i Aston Martin. Så skulle man se att Sainz är jättemycket ännu bättre och att Alonso bara har liksom att man blir fintad, att vi tror att Alonso är så himla bra och överträffar bilens prestanda för att det är Lance Stroll som är den andra som kör där. Vad tycker du om den tanken? Tänk om det är så.
Jag gillar ju att du tänker utanför boxen och jag kommer ju att ha björnkoll på det där, känner jag, nästa gång Filipe Drugovic ska in och köra en fredagsträning. Då kommer man ju ha björnkoll på vad han lyckas med i förhållande till Alonso.
Ja, jag vill bara lyfta upp det, för att det är ju inte säkert att Alonso överträffar bilens förmåga. Det kan vara så att Alonso underpresterar men att den andra inte ens kan köra. Och det fick vi se i racet som vi snart kommer till, för där lär vi ju nämna ett och annat om Lance Stroll Strulovic, pojken, va? Men kvalet och Alonso, där har vi, vill du säga något om Ferrarisarna utöver det jag sa om Sainz kanske?
Ja, men det jag känner framförallt är ju att en sån som Charles Leclerc, som i fjol var en riktig höjdare på att kvala, som la grunden, där Ferrari la till mångt och mycket grunden till sina poäng i fjol via starka kval. I år får de ju inte alls in bilen i, ja, det måste ju vara så att de har problem att hitta rätt arbetsfönster för däcken helt enkelt. De får inte alls till de här kvalvarven, och det är väl egentligen det största problemet för just Ferrari, för så att de gör att de inte kan utmana Red Bull överhuvudtaget, för kvalar man 6-7 så finns det ju inte en chans att ens slå Sergio Perez liksom. Även om man maxar, för då måste man hela tiden hålla på med såna här hittepå-strategier som ligger så på gränsen att de antingen slår ut fantastiskt bra och man kan ta några lyckosamma poäng, men riskerna är så stora med den typen av strategier så att i de flesta fall så går det inte alls. Så att där tycker jag att Ferrari måste jobba upp sig.
Mm. Det är ju alltså extremt tajt här alltså mellan de här bilarna, om man kollar bara deras tider på Ferrari, Q1, Q2, Q3, Leclerc och Sainz. De är liksom det skiljer 200 delar mellan de första. Det skiljer, ja, vad är det där? Han går emot på 1.34.399 och Sainz på 1.34.368. Det skiljer knappt någonting där på i Q2 och knappt någonting i Q3 heller mellan dem. De är nästan på liksom tusendelen exakt lika snabba båda Ferrari-bilarna. Det är spännande inför fortsättningen. Sen var det ju en finländare som hängde med till hela vägen till Q3, vilket chockade oss alla.
Ja, men Valtteri Bottas. Det var väl lite roligt tycker jag. Det märktes också på F1 Liven. Han har ju otroligt många fans både i Sverige och i Finland som är svensktalande, så det var ju väldigt många in och jublade faktiskt. Vi gillar Bottas och framförallt är det många som gillar hans nya stil.
Ja, det, och vi gillar alla som är med oss och gillar Bottas också. Så är det verkligen. Det var kul att han tog sig dit, för det kändes som en liten vinst. Sen fick man inte höra någon jubel där. Alla Ocon som jublar som att han har vunnit ett GP om man bara tar sig vidare från Q1. Men det var kul faktiskt att ha honom dit hela vägen, Bottas. Nu tar vi väl racet. Och då har vi ett race där det var dubbla säkerhetsbilar. Det var lite kraschar och det var ett crash-mayhem under säkerhetsbil. Vilket man inte ser alla race varje vecka ut och in. Är det där vi ska börja eller ska vi börja i racets start kanske? Men jag vet inte. Dignitetsmässigt av rubrikerna så är det ju Strolls klantarsleri, om man får säga så, under säkerhetsbilen när han kör in Ricciardo framför, att han inte hänger med på vad som händer. Va?
Ja, men det är ju en situation som egentligen börjar med att Bottas, som vi har jublat över att hans motor inte funkar, och så får de inte bort bilen överhuvudtaget, som gör att vi tvingas till att använda en säkerhetsbil. Den här kommer ju rätt olägligt för flera stycken, och framförallt så är den väldigt, väldigt lång, vilket ställer ju till det för förare som hade tänkt kanske att använda en enstoppstrategi, och även de som hade tänkt att använda tvåstopp, så blir det lite, det blir en extra parameter som man måste ta in. Och sen får vi inte glömma bort Max Verstappen kör väl kanske inte helt enligt lagboken i täten efter omstarten av den här säkerhetsbilen, vilket gör att det blir ju rörigt lite längre bak, och så har vi en förare då med Fernando Alonso som har mjuka däck. Och det blir kedjereaktioner, och Lance Stroll, alltså. Han kallar ju Daniel Ricciardo för både det ena och det andra, men man kan väl inte säga någonting annat än att det faktiskt är Stroll juniors fel. Han blir också bestraffad. Men jag förstår inte vad man blir arg över. Att han sitter och sover, eller?
Det är väl, ja, men det är så jäkla sjukt att av alla... För det som händer är att alla åker jättetajt in på varandra under säkerhetsbilen för att det börjar bli dags för Max att starta iväg. Och då ligger alla tajt långt ute till vänster inför en kurva där man, som är liksom hårnålsliknande. och alla bromsar in och istället för att hålla liksom säkert avstånd från varandra så ska, ligger alla jättetajt. Alla förare hinner reagera och bromsa in ordentligt utom en som sitter och håller på med något annat. Det känns som att han sitter och liksom smsar eller ja, han sitter och rattsurfar och håller på att kolla mobilen och sen bara kollar han upp och helt plötsligt så är det en bil framför och bromsar han för sent. Va? Hade det varit någon annan som hade gjort det så hade ju diskussionen såklart låtit lite annorlunda. Men att det är gång på gång på gång på gång samma person som gör misstag är ju fel ord för att det är ju liksom bevis på inkompetens bakom ratten att det är alltid samma person.
Ja, men han får ju, det är inte så att han puttar på Daniel Ricciardo, det är ju så att han trycker ju in halva bilen under Daniel Ricciardos bil. Det är ju liksom inte en liten miss, utan det är ju miles. Det är ju med mil som han gör den här missen liksom. Och skadar Ricciardos golv på hans bil. Så hans race är ju också helt förstört. Han blir ju vansinnigt frustrerad. För Ricciardo har ju en jäkla press på sig. Eftersom han behöver slå Yuki Tsunoda för att ha en chans att få komma tillbaks till Red Bull. För det är ju det som Red Bull har satt upp, att du ska äga honom. Gör du det så kanske du möjligen har en chans. Men det har han ju inte gjort. Och till den här helgen hade dessutom då fått ett nytt chassi. Och vad händer? Jo, men han blir ju totalt underkörd. Han blir inte överkörd, han blir underkörd av Stroll liksom, som förstör allt ihop. Det känns som att han tänker på något annat liksom.
Ja, och då kan man tänka så här också att ja, hela världen ser det här och så ser alla hur klart och tydligt det är Stroll som klantar sig, Stroll som är dålig på det han gör. Alla kan se det. Och då kanske man tänker att ja, men okej, då kanske Stroll ska liksom så här, ja, det var sånt där kan hända i Formel 1-sporten. Det gäller att vara fullt fokuserad varenda millisekund under hela racet, även om det är säkerhetsbil eller inte. My bad, shit happens. Nej, men vad gör Stroll? Han skyller ifrån sig. Han säger att det är Ricciardos fel att det här blir, att Ricciardo bromsar för hårt. Men alla i den här långa kedjan, draksvansen i Kina, alla klarar av det utom Stroll. Och så ska han skylla ifrån sig pojkvasken.
Ja, man kallar dem dessutom för idiot och en massa andra otrevliga ord där över radion. Och det, men nästan ännu värre tycker jag är det med mekaniken eller raceingenjören som sitter på andra sidan och säger: åh nej, men lilla vän, ja, det var väl verkligen inte bra. Alltså, det är inte sånt att säga till Stroll att men skär till dig, du satt och sov.
Nej.
Utan han verkligen duttar liksom med honom. Alltså någonstans så... Mm. Då undrar man, är det liksom ja. Stroll junior som styr det där teamet, eller är det pappa?
Jag tänker så här. Vilken fantastisk pappa han har. Alltså tänk hur mycket hans pappa älskar honom. Tänk om allas pappor skulle älska sitt barn så mycket så att de är redo att offra hur många miljarder som helst för att han ska få vara med och leka med de stora pojkarna. För att han har ju gått över gränsen så många gånger som alltså visat att han inte hör hemma där. Men det spelar ingen roll vad han gör. Pappa älskar honom så mycket så att han får ändå vara där. Din pappa älskar dig, Lance, lille Stralo. Ja. Så är det ju.
Ja.
Och det spelar ingen roll vad som kommer hända. Man tänker så här, ja, var ska gränsen gå för Stroll? Det har vi sagt många gånger, men tänk om så här. Är det så att han vill att Lance ska få vinna ett race och sen så kanske det räcker där? Eller är det att han ska vinna med världsmästartiteln och så räcker det där för att han ska få leva upp sin dröm? Det kommer aldrig sluta, känns det här som, för att inget av de båda nämnda sakerna kommer ju hända. Okej, okay, det där hände i alla fall, säkerhetsbilen. Det blev kedjereaktion. Stroll blev bestraffad. Längst fram så var det ju ingen snack om saken. Max kör ju själv trots att han körde ifrån alla och hade liksom i princip efter 6 varv låg 6 sekunder före alla andra. Trots att han blev i kappkörd av med hjälp av säkerhetsbilen, så är det ju utklassning som vanligt. Det var lite Ferrari-kamp igen i starten av det här racet. De bråkade med varandra så att både Hulkenberg och Russell kunde köra om dem. Sen var det lite depå hula-baloo också, Anna, det här racet.
Ja, vad tänker du på Pierre Gasly då, eller?
Ja, jag tänker såklart på Pierre Gasly som höll på att köra över en mekaniker nästan. Det som hände var ju en mekaniker som fick kasta sig ur vägen.
Ja, det var väl, om jag fattade det rätt, på Pierre Gasly så får han ett grönt ljus. Och när han får grönt ljus så betyder det att han kan köra iväg. Det var ju bara det att ljuset blev grönt. Då reagerar han och släpper sig iväg. Då blir det rött igen. Och så tittar han och då ser ju han att i backspegeln att hjulet inte var på och att mekanikern hade fått sin snyting då istället. Så han blev lite rädd i det där läget. De fick ju på däcket och löste det, men för en sån förare som Pierre Gasly som ligger på minus, minus, minus i ett team som Alpine som också ligger på minus, 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 så blir en sån här grej fruktansvärd. Mm. Alltså det byggs såg ju bara på nere i den här trappan. Liksom. Det lyfter ju inget humör direkt.
Och det såg ju också riktigt läskigt ut. Det såg ju också ut som att det skulle kunna gått värre än vad det gjorde. För när han började åka iväg där och däcket inte var helt klart än, så det är ju en mekaniker som får liksom rulla runt där. Han är ju i backen, den här mekanikern. Och då fattar man varför de... För man tänker ju ibland, varför har de hjälm när de sitter i depån bara? Kan de inte sätta på sig hjälmarna när de ska ut och göra själva däckbytet? För alla mekaniker sitter ju med racinghjälmar hela tiden. Men där förstod man ju, okej, det är därför ni har hjälm. För han skulle kunna åka till backen med den där skallen. Det blev böter för Gasly för den där grejen. Och det är väl lite tråkigt för dem eftersom att det var bara de själva som drabbades. Det drabbade ju ingen annan. En annan gång i depån där det höll på att smälla var när Tsunoda bytte däck. Och han var extremt nära att köra in i, jag tror att det var en Williams-bil eller om det var en Sauber bil som kom precis framför honom. Det var ju också så att man lyfte lite på ögonbrynen.
Men du,
vad ska man...
Då tänker jag när du pratade depåstopp. Red Bulls depåstopp, när de dubbelslackade där, det var ju helt fantastiskt bra gjort alltså. Deras strategi och framförallt samarbetet i de situationerna, det tyckte jag var snyggt att se.
Red Bull körde dubbelstack. En gång under säkerhetsbil och en gång under... nu kommer jag inte ihåg om det var under race eller om det var VRC eller något annat. Men de dubbelstackade dubbelt och vi kanske kommer tillbaka dit om en liten stund, va? Nu får du välja vad du vill säga och mer om racet, Anna.
Ja, men det jag tycker är intressant är ju Ferrari. Att de har såna problem med däcken. Alltså de tappade ju en halv sekund på de hårda däcken. Och i slutändan så blir de 4 och 5, och det var nog ungefär max vad de skulle klara av eftersom de kvalar så pass dåligt. Det här kommer vi tillbaka till kvalet, för det har ju en sån enorm betydelse för hela racet att Ferrari har ju tappat i kvalpace i förhållande till tidigare, och då klarar de inte av att utmana Red Bull på det sättet heller. Det är ju ren tur för Ferrari att Mercedes är så mycket sämre i år än vad man var förra året. För annars hade de ju haft en konkurrent till där. Så att jag tycker det blir spännande att se framöver hur Ferrari kan jobba sig framåt. För det här måste ju ha varit ett av årets sämsta helger för Ferrari. Ett team som trots allt har en seger. Men då ska vi komma ihåg att segern kom ju eftersom Max Verstappen bröt. Så att de har en hel del att jobba på. Framförallt så det som jag tycker är, alltså visst, de börjar få till strategier och så vidare, men man får tänka på att en helg, en race, ett race är ju så mycket mer än bara själva racet. Det är ju hela racehelgen, och där har de mer att leverera, för det räcker inte.
Och särskilt när det är en till sprinthelg coming up. Men någon som lyckades då, Lando Norris, fick vi äntligen se på podiet igen göra sin nästan patenterade champagneöppning än en gång. Och det small bra, Norris som tvåa.
Ja, men det gjorde du ju verkligen. Framförallt tycker jag det var kul att det inte blev en dubbelseger för ett team i år. För det har vi haft varenda race. Och det som också var kul var väl att han slog ju vad inför racet om att han skulle vara typ 35 sekunder efter Ferrari-bilarna. Men han valde ju en smart enstoppare här. Och alltså, man kan ju inte bara säga annat än att lyfta på hatten, som Niki Lauda hade sagt. För Lando Norris och McLaren och det sättet som de kör den här helgen. Jag trodde inte på McLaren inför deltävlingen i Kina, men jag hade ju fel, så det räcker.
Ja, men de ser fina ut där uppe, och det känns som att det är lite så här på gång där i McLaren. Det sa vi redan förra veckan. Intressant var det i början när Alonso kampades med Perez och Norris får radiokommunikationen att det verkar som att Alonso tar ut sina däck mycket mer än oss och sitter lugnt i båten, för man såg ju Alonso sticka iväg och Norris halka lite efter. Men då var han lite coolare och körde på i lugn och ro. Ska vi ta oss vidare kanske och plussa den här racehelgen?
Men det kan vi väl göra.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Jag tänker att vi börjar med motorstoppet, och det ger jag till Racing Bulls. Jag tycker inte att det är ändå ett B-team till Red Bull, och de kommer ju inte i närheten av upp i någonting som man kan snacka om godkänt resultat faktiskt. Alltså visst, de har 7 poäng för hela den här säsongen, men det är i den här helgen i Kina så var det liksom jättemiss igen. Tsunoda halkar in bakom Ricciardo. Ricciardo med nytt chassi, men han tar inga poäng i alla fall, och snart kommer det där sätta sig på huvudet. Och frågan är väl hur länge han får möjlighet att vara kvar. Ett plus går ju till Lance Stroll. Alltså kom igen. Punkt. 2 plus går ju till Nico Hülkenberg, som plockar in en poäng igen. Alltså det är otroligt viktigt för ett team som Haas att ta de här små poängen när de andra inte gör det. De är uppe på 5 poäng nu. 2 poäng bakom Racing Bulls som är 6. Det är så himla jämnt där efter Aston Martin. Där har liksom Racing Bulls 7 poäng, Haas 5 poäng, och så Williams, Alpine och Sauber på 0. Så varje sån här liten poäng är ju jätteviktig. Själv hävdade ju Hülkenberg att det här var ett av hans bästa lopp i karriären, och det är ganska intressant med tanke på att han har väl kört fler än 210 race.
Ja, jag kollar bara snabbt ner här på de med 0 poäng. Det är alltså Sargent, Bottas, Gasly, Ricciardo, Joe, Ocon och Albon. Alla har 0. Kevin Magnussen har 1 poäng. Ja. 3 plus.
3 plus, de ger faktiskt till den här tacksamma Lewis Hamilton. För trots skräpet i kvalet så kör han ändå upp sig i racet. Han hade väl 10 poäng, va, innan den här helgen. Men nu plockar väl han ändå 9 till. Och det får man väl ändå säga är bra jobbat för en tacksam 38-åring. 39-åring, ja, förlåt.
Fel på ett år där, Anna. Ajabaja. Du, det här med Hamilton, att han ändå då startar tredje sist, va? Eller ja, någonstans där i botten, och blir 9. Det tänkte jag på mot slutet av racet när båda säkerhetsbilarna var gjorda och man såg vilka som skulle rulla in på poäng. Så tänkte jag bara, hur kan det bli så här ändå? Alltså, 2 säkerhetsbilar och ändå har då Mercedes på något sätt 2 bilar som inte kan köra snabbt framåt. Men med 2 säkerhetsbilar så helt plötsligt, vips, så är Hamilton inte längst bak längre, utan han är på poäng. Jag tyckte det kom verkligen som, hur blev det så, tänkte jag.
Ja, hur blev det så? Nej, men De körde ju, han körde ju smart efter de möjligheterna som den bilen ger honom. Samtidigt så kommer vi komma ihåg att han har alltså 3 niondeplatser på de 4 senaste racen, och det är ju inte jättebra med hans mått mätt.
Nej, jag tycker det var intressant i alla fall att det blev som det blev med Mercedes där, att han tog sig hela vägen upp till poäng och att det var från ingenstans. Att helt ena sekunden kollar man på tavlan, då var han längst ner, och nästa sekund så var han där uppe. Okej. 4+.
Ja, men de går ju till Lando Norris och hans smarta strategi, såklart. Och 5.
Trots missen i sprinten.
Ja, men jag tycker det, för jag tycker att det han gör i det sprintkvalet, sätter det där snabbaste varvet, det är klart plus. Sen gör han ju ett misstag, inte jättebra, men han reparerar ju det genom att göra ett bra avslutande race ändå. Så att han plockar ju in rejält med poäng för McLaren. Så tittar vi på säsongen totalt sett, så har han ju faktiskt nu fram till Kinas GP, som är säsongens 5:e lopp, tagit 20 poäng mer eller fler än Oscar Piastri. Så han är ju klart och tydligt bästa poängplockare hos McLaren. Och 5+ kan väl inte gå någon annanstans än till herr Verstappen då, som vinner båda de här racen, sprint och GP.
Det, så är det. Nu får ni lite småstads innan vi säger tack och hej. Och apropå Max Verstappen och 5+, så har han nu vunnit 50% av alla race som har körts sedan man körde i Kina senast 2019. Man körde i Kina, sen har det gått många år, och vi pratade förra veckan om hur lång tid det har gått. Men hälften av racen som har körts sedan dess har vunnits av Max Verstappen. Sen har vi Hulkenberg, och du nämnde trots att han har kört 208 race. Och Nico Hulkenberg har nu tangerat flest race utan en Grand Prix-seger. För han är nu så här uppe på 208 race. Lika många som Andrea De Cesaris, som också har kört 208 race och aldrig vunnit. Däremot så har De Cesaris kommit tvåa i ett race, och Hulkenbergs bästa position är en fjärde plats. Så om nu inte Hulkenberg vinner nästa vecka, eller nästa race i Miami, om han inte vinner, då kommer han vara ensam på att ha kört flest Grand Prix utan att vinna någonsin. Andra aktiva förare på den här listan är Kevin Magnussen och Lance Stroll, som är 5 och 7.
Men du, jag tänker att den bör ju inte vara spelbar, för det finns inte en chans i världen att han ska vinna Miami GP i en Haas.
Ni får gå in och kolla på snabbare.com och se ifall ni hittar något odds på att Hulkenberg ska vinna där. Jag tror att det ligger i 100+ gånger pengarna. Sen var du inne på det. Dubbel depå av Red Bull. Och då kollade jag bara in de snabbaste depåstoppen under hela säsongen. Och ser här att de 3 snabbaste depåstoppen som har gjorts av alla team, alla race den här säsongen, är nu 3 stycken depåstopp från Red Bull i Kina. Där de bytte däck på Verstappen, snabbast 1,9, Perez 2 sekunder blankt, och 2,05 på Perez den andra gången. Och båda de här stoppen var dubbelstacks. Så det mest imponerande är ju egentligen att Perez är där. Att de har bytt däck som Luigi på Verstappen, och sen är ute med däcken igen på Perez. Och att de är då 1, 2, 3, alla från samma GP. Okej. Det var Kinas GP, och nästa helg ska det inte resas. Så därför kommer vi nästa vecka snacka upp Miamis GP, som också är en sprinthelg, va? Och till skillnad från många gånger förra året när man kände så här, åh nej, är det sprint igen? Så känner jag så här, jag känner mig på tårna. Och att det blir kul med sprint igen, va? Och då blir det klockan åt andra hållet för dig, va?
Ja, men det är ju skönt det. Det kommer ju passa bättre, för nu blev det ju lite knas med både Kina och IndyCar där. Det var ju helt olika tider helt enkelt. Men vi får inte glömma bort att det har faktiskt varit IndyCar i helgen också. Felix Rosenqvist körde in på en pole position, den första i Mayer Shank Racings historia. Sen fick han bromsproblem och tappade, så Marcus Ericsson var bäst på Long Beach. av svenskar.
Men Felix Rosenqvist är på hugget. Inför maj.
Ja, men det är han verkligen. Och nästa deltävling avgörs ju på Barber Motorsport Park redan nästa helg. Så att det blir jäkligt spännande att se vad Felix har med sig dit. Indycar har ju faktiskt bara kört 2 racehelger än som har gett poäng. Det var ju ett sånt där jubileumsrace också som bara gav pengar till Felix Rosenqvists bröllop.
Mm. Just det, ja. Ska vi nöja oss där kanske med racet i Kina, och så blickar vi framåt om en vecka mot Miamis sprinthelgs Hoolabaloo, för att om det är någonstans det är Hoolabaloo så är det väl ändå i Miami och i Vegas man kan definiera det som ett Hoolabaloo.
Jag kan i alla fall inte säga emot dig.
Mm. Då kör vi oss ditåt då, och så ska jag värma upp lite med och köra lite mer på Miamis bana också. Vi hörs om en vecka. Tack för att ni är med oss som alltid.
That was some fucking Viking comeback.
Debris behind.
There's something said with the engine.
What the? Yeah, what is this? Tractor? What is this tractor on track?
Set my bolts.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.